Ja, hej och välkomna tillbaka till oss på Placera TV denna härliga januaridag. Idag är det inte vilket avsnitt som helst, utan idag handlar det om utdelningar. Det är nämligen så att Börsveckan-duon kan man säga. Gabriel Iskander, Peter Hedlund, välkomna.
Tackar.
Vi ska prata om utdelningar idag, för det är nämligen så att ni har kommit ut med den här härliga årliga, som det är så stora förväntningar på, er utdelningsportfölj i samband med senaste numret av Börsveckan.
Det stämmer bra.
Kul ändå. Om man gör så här, berätta mer om det här konceptet först och främst.
Det här har vi gjort i 15 års tid. Det är ett populärt inslag i tidningen. Och egentligen så går det här konceptet ut på att vaska fram bra utdelningsbolag som man som en långsiktig investerare kan köpa och lägga in i, långt in i byrålådan. Och utvärdera ett år efteråt då. Och det här konceptet går ut på att göra en screening då utav Stockholmsbörsens bolag. Där vi sållar fram de som yieldar högst då.
Är det bara yielden ni tittar på? Vilka övriga kriterier har ni som...
Vi har ju, yielden är ju ett av de viktigaste kriterierna. Ja. Och där tar vi fram en lista med bolag som har en direktavkastning på över 4% då. Men sen så tittar vi även på förväntad vinsttillväxt och förväntad utdelningstillväxt, payout ratio, hur mycket av vinsten som skiftas ut och så vidare. Så att det är en blandning av en rad faktorer, kan man säga.
Får jag fråga, hur många gånger kan ni byta under året? Gör ni förändringar regelbundet i den här portföljen under året? Eller menar ni att den ska stå fast? Eller hur tänker ni?
Tanken är ju att vi ska ta fram en portfölj som kan stå sig hela året. Men sen så återinvesterar vi de utdelningar vi får efter boksluten till exempel. Och sen så gör vi några nedslag varje, efter varje kvartal kan man säga. Och i de fall där vi känner att det finns bra möjligheter att ta in nya bolag eller kanske återinvestera utdelningar i befintliga bolag, så gör vi det. Men det handlar inte om särskilt många gånger under året då.
Det är ingen trading?
Nej.
Peter, vem passar portföljen för?
Ja, men det är som Gabriel säger, någon som är långsiktig kanske inte vill vara så aktiv på börsen. Då kan man köpa de här trygga bolagen då. För direktavkastning är ändå en av de viktigaste parametrarna för aktier. Det är ändå så att det är det du får ut som aktieägare i slutändan som spelar någon roll för att aktier ska ha ett värde. Om man inte då får ta del av vinsterna som genereras, då är man ju bunden om att någon annan ska tycka aktien är värd mer och handla upp den så du kan sälja. Så att fundamentalt är det ändå vinstöverföringen till ägarna vid utdelning.
Är det framförallt det man ska tänka på när det gäller att investera i utdelningsaktier? Är det något annat ni vill ta upp i det sammanhanget?
Ja, men just att det är hållbar utdelning också. Som Gabriel var inne på. Att man ökar vinsten så kan man öka utdelningen. Att man inte delar ut mer än hela vinsten. För delar man ut hela vinsten eller mer, då är det svårt att investera för tillväxt.
Jag tänkte att vi tar en titt på vilka bolag som har kvalificerat sig i år. Vi har den här, vi lägger också upp bilden helt själva. Berätta lite grann och försöka sammanfatta det här gänget.
Det här gänget består ju av en rad stabila utdelningsbolag. Vi har ju ett tänk där kring diversifiering över flera olika sektorer till exempel. Men även en bra kombination av småbolag med lite högre kurspotential. Och kombinerade med lite mer trygga, stora, stabila pjäser då. Så att om man ska använda fotbollsmetaforer så har vi en del anfallare och några stabila försvarare.
Och snitt direktavkastning ligger på dryga 6%, jag tror det var 6,4 eller något sånt där, med minst rätt.
Ja, 5,8 faktiskt.
5,8?
Precis.
Om man tittar på några av de här bolagen då, om vi börjar med den som faktiskt har högst direktavkastning, Björn Borg. Inom en sektor som inte säger att många investerare är pigga på. Hur tänker ni kring det?
Ja, men de växer ändå. De växte faktiskt 8% i sina svenska butiker, vilket man inte ser många andra i detaljhandeln göra. Men sen är det också att de äger ju varumärket. Det är ingen återförsäljare. Så att därför kan man ha en högre värdering. Om man växer ungefär 11%. P11, P12. Lite problem med marginalerna, men ändå hyggligt. Och vi tror de kan hålla utdelningen i takt med att man...
För det är ju det som på något sätt är grundcaset här, att man ska kunna göra det. Det ska vara hållbart.
Just. Sen, alltså vinsttillväxt är ju alltid det viktigaste på lång sikt. Om man då litar på ledningen att de inte gör några tveksamma affärer och liksom inte skeppa vidare vinsterna till ägarna.
Det är ett par stora bolag också här. Jag tänker framförallt på SEB-banken. finns, marknaden är väl så här halvskeptisk till om bankerna kommer kunna behålla sina utdelningar. Hur tänker ni kring SE-banken och varför valde ni just den av bankaktierna?
Egentligen så är det så att i en stabil utdelningsportfölj så anser vi att en bank bör platsa in. Sen kan man resonera kring hur hållbar den här utdelningsnivån är och så vidare. Men någonstans så är vår bedömning att det är väldigt mycket negativt inprisat i hela sektorn också. Och det lockar ju att köpa någon av storbankerna med en sån hög yield, 7,5%. Och att valet föll på SEB är mer ja, den gillar högst helt enkelt. Och vi kände att man skulle kunna ta Nordea också till exempel. Men valet föll på SEB för att det är ändå en av de bankerna som enligt min bedömning har klarat sig bäst hittills då. Ja. Under 2019, rent operativt och så vidare. Och har en ganska intressant exponering mot företagssegmentet då, som jag tror kan fortsätta bli bra och så vidare.
Sen har ni cyklisk exponering bland annat med Volvo. Mm. Hur tänker ni här?
Även där är det ju väldigt mycket negativt inprisat. Mm. Om man tittar på prognoserna för 2020 så är det ju inprisat att vinsten kommer falla ungefär 20-25%, vilket är väldigt mycket. Sen kan det vara så att Martin Lundstedt och de har några S i rockar, men de har gjort ett gediget arbete med Scania för många år sedan och har ju i mångt och mycket en ny ledningsgrupp på plats. Så att det blir väldigt spännande att se hur Volvo klarar den stundande lågkonjunkturen. Ja. Men man kan ju bedöma det som att det är väldigt mycket negativt inprisat redan. Och sen så har vi inte så särskilt många andra cykliska storbolag att välja på den här listan. Så att utav den anledningen så tog vi med Volvo då, som ändå värderas rätt lågt på försiktiga prognoser.
Absolut. Och sen Peter, så har vi då det här med Kindred.
Ja.
Som är med på listan. Bra direktavkastning. Nyligen har man kommit med vinstvarning igen, va?
Igen, ja.
Hur tänker du kring Kindred?
Ja, hög direktavkastning nu då.
Ja, precis. Ja.
Nej, det var inte bra alls.
Men det var en rejäl vinstvarning också.
Ja, kommer in egentligen på EBITDA runt 30 miljoner pratar man nu om. Förväntat var 45, i fjol gjorde man 58 tror jag.
Ja.
Så det är en rejäl sättning. Delvis kan det vara ursäktat av en svag utveckling i Frankrike. Mm. Men det är Nederländerna som är jobbigt och man ser att man har en lägre sportboksmarginal, men den var ändå 8,1%, vilket inte alls är dåligt på något sätt. Det var en exceptionellt hög i fjol kan man säga. Och det kommer fortsatt vara tufft på regulatoriska fronten med Nederländerna. En ljuspunkt var att man ser att Sverige förbättrades sekventiellt. Okay. Och Kindred känns ändå gedigna, så att det är därför jag valt dem. Att på lång sikt tror jag att Kindred blir bra, men det kommer nog kunna vara stormigt om några stora.
Intressant, den får vi följa noga. Sen har vi ett par bolag med ordet bygg i sig, Byggpartner och Byggmax. Intressant, båda bolagen utifrån konjunktur och ro och så vidare. Men hur tänker ni kring de här?
Ja, men det är apropå det här med anfallare, lite mer offensiva pjäser. Man måste ha en kombination av bolag som ändå har en god kurspotential i kombination med en stabil utdelning. Och de här två bolagen är ju väldigt lågt värderade. Om man tittar på Byggpartner som jag har tittat lite närmare på, så är det ju ett väldigt välskött byggbolag från Dalarna som jobbar väldigt långsiktigt med sina kunder då. Man har en partneringmodell som har genererat väldigt bra lönsamhetsutveckling under 2019. Och man bygger vidare på det här de kommande åren. Man är väldigt selektiv med vilka affärer man drar in. Fokus är framförallt på lönsamheten. Och det tycker jag att vd Leo Berg då har visat, att man är på god väg att vända på den här lite tråkiga lönsamhetsutvecklingen som man hade under 2018 till exempel. Så att lågt värderat, hög yield. Överkapitaliserade.
Ja, okej, okay. Intressant. Ja. Peter, någon annan som du vill lyfta fram av de som är kvar? Vi har Core, vi har Peab, Nobina, Nobia.
Ja, men vi nämnde ju Byggmax här.
Ja.
Och bara fyller på Byggpartner också. Där kan det ju faktiskt, som sa, överkapitaliserat.
Ja, det är ju intressant.
De skulle kunna dela ut än mer faktiskt.
Okej. Okay. Har fått några signaler om det? Eller är det...
CFO:n yttrar sig väl ändå som att de inte kräver en så hög kassa. Vi resonerade om banorna att måste man ha den för att liksom, du ska vara en trygg partner mot dina kunder. Man menar väl att man kanske ändå inte måste ha så stor kassa som man har just nu. Då.
Nobina är ju superstabilt, får man väl ändå säga. Mm. Eller? Långa kontrakt. Mm. Hygglig visibilitet, misstänker jag, i siffrorna. Mm. Och igen, hög direktavkastning. Mm. Ja, och just... Är det den defensiva spelaren?
Ja, det får man lov att säga. Det är ju väldigt förutsägbara intäkter, väldigt långa kontrakt. Oftast 10 år då. Och sen så är det en bussoperatör som bussar går i alla tider, även om det är lågkonjunktur och så. Det har de visat de senaste åren också, att det är väldigt stabila intäkter. Så att, men här får man också en väldigt fin yield i kombination med en hyggligt låg värdering. Det är inte högre än P14-15 och här förväntas ändå vinsten stiga 10%. Så att det är väldigt lockande, tycker jag, i en utdelningsportfölj i synnerhet.
Ja. Ja, och delar inte ut 100% heller, men de gillar väldigt bra att dela ut varje 75%, tror jag.
Precis.
Så, så det är bra. Och så kan vi avsluta med Byggmax kanske, eller om du kanske vill ta några fler.
Nej, men de
har ju haft det jobbet. Det var ett fiasko för Arva Skånska Byggvaror.
Ja.
Men man börjar få ordning på det nu.
Gör det. Syns det nu i siffrorna att det börjar vända där?
Ja, det syns. Marginalerna stigit 5 kvartal i rad.
Ja.
Och det har ju varit under fallande omsättning då, för man rensar ut lågmarginalprodukter och sånt. Men nu växer faktiskt omsättningen också.
Okej.
Så det är positivt. Det är ungefär 10% av Byggmax-koncernen. Byggmax-kedjan är ju dominant. Men även där vässar man marginalen lite. Man står still ungefär jämförbara butiker med växer 6%. Man öppnar ju fler butiker. Mm. Sådana här små butiker. Och så på, att säga, man penetrerar mindre orter och får en bättre geografisk exponering. Samtidigt som man också konverterar och liksom uppgraderar och fräschar upp och ser över sortimentet i butiker. Mm. Där man säger att man har väldigt bra utväxling.
Är det någon annan ni vill avsluta med som vi har kvar?
Ja, vi har ju Jetpack till exempel, som jag tycker är lite intressant. Flyger lite grann under radarn, får man lov att säga. Och det är ett mindre bolag som kom in på börsen i fjol. Hade en väldigt trevande inledning. Och där fick vi ju se storägarna sälja sina sista aktier under hösten. Jag tror att det där låg lite grann som en våt filt över aktien ett tag. Men nu är de borta och jag tycker de presterar bra. Det var en fin Q3. Lönsamheten stiger och det är ju ett budbolag då, men med väldigt låg kapitalbindning. De jobbar ju med franchisetagare vad gäller marktransporter. Och de tjänar mest pengar på spontana expressförsändelser då via flyg. Så att de är otroligt starka inom en ganska liten nisch. Och jag tror att de kan skifta ut en bra utdelning och fortsätta göra lite kompletterande förvärv ute i kontinenten. De är väldigt starka i Norden primärt. Så att det är en anfallare i den här uppställningen. Jajamän.
Och alla de här kan man ju då läsa om i Börsveckan, misstänker jag.
Mm. Ja. Absolut.
Och vi hade då en genomsnittsdirektavkastning på ungefär 6%. Vi kan titta lite grann på hur börsens högsta, det här är de med högst direktavkastning på Stockholmsbörsen. Det är väldigt många bolag, vi ska inte rabbla upp alla dem. Men vad kan man säga generellt om direktavkastningen på börsen?
Den ligger väl på i snitt 3,5-3,6% om man tar OMXS30-bolagen. Men det är ju några som sticker ut otroligt mycket. Det är Tetis som Peter har bra koll på till exempel.
Otroligt,
toppar ju den listan.
Över 9%.
Ja,
till de här oljepriserna mår de bra.
Ja. Ja, men Sverige står sig ganska bra om jag minns rätt, jämfört med internationella mått, är det inte så?
Ja, men det är också mängden av kapitalöverföring. I USA har mycket återköp.
Just det, vi har inte lika mycket av det.
Nej. Tar man USA så har man ungefär 2,5% i direktavkastning.
Okay. Ja.
Och det som Peter är inne på, men där sker mycket större återköp till exempel. Och det är så att... Men visst, och i många av de här fallen på den här listan, jag menar, ta bankerna till exempel, skulle det visa sig att det värsta är över, så ja, det finns ju en rad bolag där som faktiskt lockar ur ett...
Men för det var väl ändå en snackis helt mycket under 2019, det är om liksom bankerna verkligen kommer behålla de här utdelningsnivåerna höja. Är det vissa som redan har flaggat för att man inte gör det?
Ja, och även om utdelningarna minskar här framgent lite grann, så är det ändå ganska
hög direktavkastning.
Ja, hygglig direktavkastning. Så Så att de är ju beroende av ränteutvecklingen också och sådär. Så att vi får se lite vad som
händer. Ja, väldigt spännande banker i år. Spännande, men det här går ju att läsa om som sagt i den här tidskriften, Börsveckan. Kul att vara här. Tack för att ni delar med er av era utdelningscase. Intressant att följa.
Tack.
Ha det bra. Tack. Och tack för att ni har tittat.